stor Claes Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Oj, nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisarna något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag så får du ett nytt poddavsnitt fulladdat med fotbollssnack inför helgens matcher och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. I dagens avsnitt så gästas vi av fotbollsexperten Vicky Blomé. Milanista är hon ju också och kommer prata bland annat om toaletterna på San Siro. Det finns nämligen inga. Dessutom Disco Kristoffersson som kommer från Sportbladet och ger oss det senaste inom Silly Season och har dessutom tagit med sig en topplista där han då listar de bästa värvningarna till Premier League som ju dragit igång den här helgen. I studion, jag Janne Innanfors eftersom Micke Leijonryde är ledig. Det är Tre Strömberg från Expressen och Jonas Nilsson, Morgonrock och även Aspudden BK:s stolpskott.
Aspudden BK? Va? Ska du hånpissa på min gamla klubb? IFK Aspudden. Det är Viktor Gyökeres födelseklubb.
Ja.
Mm. Ingen imponerad.
En klubb som kämpar med att få pengar för den här Viktor Gyökeres som de ska ha ut. Men det dyker aldrig upp några pengar för dem, stackarna.
Det ska ramla ner en vidare försäljningsklausul som kan rädda inte bara klubben Aspudden, även hela centrum, fyllpubben på hörnet, kaféet, biblioteket. Vi är beroende av pengarna från Portugal. Blir han såld, Gyökeres?
Inte den här sommaren.
Okej. Okay.
Det är jag rätt säger. Det skrevs ju att de skulle ha bestämt sig innan 15 augusti och det var ju häromdagen. Mm. Och nu är ju säsongen är igång och allting är sådär. Så nu blir han kvar.
I Sporting Lissabon och svenska landslaget. Viktor Gyökeres, Aspuddskillen som är värd en miljard.
Ja, och det är ju alla vill ha honom. United har skrivits massa om tidigare. Sen var det Liverpool och även Arsenal och sånt.
Jag tror att klubbarna inte riktigt har... Alltså jag tror att det är ganska få av klubbarna som egentligen har råd med den, dels rent ekonomiskt i hur mycket pengar man har, men också kanske framförallt nu i Premier League så är det många klubbar som har blivit rädda för de här ekonomiska regelverken som gav en massa poängavdrag förra året när man inte har hållit sig inom. Så att jag tror att man är nog väldigt restriktiv med att köpa en anfallare för en miljard just nu. Mm.
Financial fair play. Det som du inte använder av på krogen, Janne, när vi alltid tar notan.
Nej, exakt. Ja, exakt. Smart. Du, Premier League-premiär här nu den här helgen. Ju. Hur går tankarna er emellan så att säga? Vad kommer ske när vi sen liksom under säsongens gång? Vad är förväntningarna?
Ja, men förväntningarna är väl, alltså dels är det ju bara skönt att liksom någon, i det här fallet Premier League, kommer in och berättar för en att så här, nu är det vardag igen. men också, så jag tror ju tyvärr att den här säsongen kommer att präglas jättemycket av just det här med ekonomi och med eventuella poängavdrag och med Manchester City och deras 115 anklagelser som ska upp i någon slags hearing här under hösten. Alltså jag tror att mycket av den här säsongen kommer att liksom präglas av de här bitarna snarare än om fotbollen.
Mm. Men sen är man nyfiken också, vad kan den här slott göra med Liverpool? Mm. Vad händer med Chelsea som har 300 personer kontrakterade? De har fått bygga ut sin parkering alltså. De har 50 man i A-truppen, Chelsea.
Ja, det är... Alltså att de bara...
Lukaku har inte ens en dusch att tillgå till på
man
träningarna.
Man har så svårt att förstå Todd Bowley och hans liksom strategier. Alltså man förstår ju det här, det ekonomiska i att signa upp på långa kontrakt för att kunna skriva av köpesummor och allt vad det är. Men just det här med att det är så väldigt mycket spelare, det är så många spelare som kommer och går. I våras så lyckades liksom ändå Pochettino. Det kändes som att då hade det börjat klicka för honom och de här spelarna han hade och de började spela bra fotboll och allting. Men då ska man byta tränare igen och sen så ska det liksom komma och gå minst 15 spelare under sommaren igen och sen så, jag förstår liksom, jag kan inte förstå vad Chelsea är för typ av fotbollsklubb längre.
Nej, men det skulle inte förvåna mig om Chelsea och Man United som har varit lite sådär hånade om det skulle klicka in och det skulle gå bra för. Därför att deras tränare de fick från Leicester, det är ingen dålig person. Nu ska jag bara få ihop det här stora barnkollot med bortskämda fotbollsspelare.
Nu är väl bara problemet med Maresca i Chelsea att han känns ju som en, dels lite grann för att han också kommer ifrån och har jobbat med Pep och allting. Det är ju lite så här Pep, Arteta, liksom vibbar kring honom. Och det jag är lite rädd för är att det är en tränare som likt Arteta, likt Pep för all del också delvis, men behöver tid för att det ska klicka in ordentligt. Och det, tid får man ju inte i fotbollen generellt, och i synnerhet inte i Chelsea.
Jag tänkte liksom, vi spolar redan fram klockan, för nu har ju alla de här förhoppningarna inför. Alltså man är så glad, man vet inte, eller man vet en sak, det är att 11 man ska avgöra ens psykiska mående här 9 månader framåt. Men alla tror ju väl lite på sitt eget lag alltid innan man har dragit igång, så att säga. Men vad tror ni blir topp 4?
Jag tror aldrig på mitt eget lag, ska jag säga. Det är det sista jag tror på i världen någonsin. Det är att Milan ska lyckas göra någonting bra. För då blir jag bara så överraskad när de få gånger de faktiskt gör det.
Nu. Ja, du tänker så.
Men toppen i Premier League tycker jag är... Jag tycker att den är väldigt tydlig, 1-2, vilket är City och Arsenal.
Ja, jag har det också det. City och Arsenal, 1-2.
Ja,
så och, City tar en femte raka gång, eller?
Ja, precis. Och jag tror att det kommer bli på så här... Det skulle kunna bli på målskillnad. Eller på en poäng. Alltså det kommer vara tajt, så som det var även förra året. Mm. Och sen så lilla brasklappen där då. Om det nu skulle vara så att det kommer någon slags dom mot City som stökar till det för dem. Som ger dem något slags poängavdrag. Eller en, vad det nu skulle kunna vara, en uteslutning från Premier League eller någonting. Som gör att, men annars så, om det inte kommer så tror jag att City vinner. Arsenal kommer 2. Liverpool 3 säger jag.
Oj!
Mm-hmm.
Mm, du har suttit i solen på Rådos, det hör man. Jag tror Liverpool blir årets flopp.
Ja.
Mm.
Men jag tror att Man United med Ten Hag, lite lugn och ro, lite nya ägarstrukturer i den där klubben, de kommer klicka in. Jag tror United på en tredje plats.
Ja, spännande.
Mm. Right. Mm.
Och sen har jag på fjärde plats, får jag sticka ut hakan här, Eddie Howes Newcastle United. Jag tror också han klickar in.
Det
där blev det tyst i stoppet.
Ja, men det handlar väl mer om... Jag tror att Newcastle kommer vara mycket bättre i år än vad de var förra året. Förra året var det ju lite för mycket för dem med liksom den succésäsongen de hade i ryggen. Champions League-spel.
De var inte vana vid Champions League.
Nej, precis. Och nu så tror jag att det kommer bli bättre för Newcastle i år. Men jag skulle kanske ändå... Alltså, det här, fjärde platsen tycker jag är jättesvår, för att det liksom är alla. Alltså Chelsea, Tottenham, United, Newcastle,
Aston Villa.
De kommer nog få lite av en Newcastle-säsong dock med Europaspelet. Men jag säger nog ändå United på fjärde platsen.
Mm. Jag har lite upp och ner från vad ni har, kan man säga. City, de ryker ner till Championship. Har det gött, så de är inte ens med i topp 4. Liverpool kommer på tredje platsen. Arsenal andra plats. Fjärde platsen tror jag faktiskt Aston Villa får ta lite och kommer där. Och första platsen, det är fakta som ligger bakom det och inga känslor. Manchester United vinner. Varför undrar ni då?
Det undrar vi.
Lyssna här.
Verkligen.
2016, De Ligt kommer till Ajax. 2017 vinner Ajax. 2019,
gamla.
Då kommer han till Juve. 2020 vinner Juve i ligan. 2022 Bayern, 2023 Bayern vinner ligan. De Ligt kommer nu till United, därför vinner vi ligan.
Okej, okay. Om man går baklänges på midsommarafton, lägger tre sorters blommor och spår i kaffesumps. Ja, men jag tror på United också, okej. Okay.
TV-experten och milanistan, Vicky Blomé, välkommen.
Tack så mycket, kul att vara här.
Vicky!
Åh, vilket välkomnande så här, ja. Härligt.
Allt bra med dig efter fotbolls-EM-sommaren?
Ja, det är bra, jag har varit i Italien och vilat upp mig, så att det, nu är jag redo att komma igång igen, hoppas jag.
Var i Italien var du?
I Puglia.
Oj.
Mm, blir alltid ner dit på sommaren. Min man är halvitalienare och hans släkt kommer därifrån, så att det blir ofta Puglia.
Vilket lag följer man om man bor, om man är en vanlig enkel bonde från Puglia?
Nej, men många har ju ett liksom, lokalt lag, och så har man ett seriallag eller ett större lag. Men det är ju Bari, Lecce som är de största. Alltså, Lecce är ju Serie A, så att, de har många, men Bari är ju också väldigt klassisk. Sen finns det Taranto, din storstad. Det finns lite små.
Jag är helt vilse, jag känner inte till något av det här.
Det låter som en meny på krogen.
Ja, exakt.
Någon gång ska jag åka ner när det är säsong och göra en riktig Puglia-fotbollsresa. Det vore något speciellt. Mm.
Vilket Serie A-lag har din halvitalienska man?
Han har Milan. Det är hans fel att jag
nu
är milanista.
Nu vet man hur ni träffades också, eller hur?
Ungefär så. Där.
Ja, men på tal om just det, så har vi ju en pest eller kolera till alla gäster här i inledningen. Det kommer just handla om Milan när det gäller dig, eftersom vi visste att du är milanista. Så det du ska svara på eller välja mellan är att antingen Milan vinner aldrig ligatitel igen, eller Milan vinner aldrig ett derby mot Inter igen.
Den här är ju hur svårt som helst.
Ja.
Men jag värderar Champions League-titlarna högre än ligatiteln som milanista. Mm. Jag vet inte.
Oväntat.
Ja, jag gör ändå det. Det är kanske lite konstigt, men och inte där en rival. Nej, det får inte bli någon ligatitel. Det blir många Champions League istället. Ja, jag vill vinna mot Inter. Ja, så känner jag.
När såg du dem senast live?
Oh gud, det var länge sedan. Jag har jobbat för mycket.
Ja, precis det jag sa här. Ja. Alltså, när man jobbar som vi gör, ja, så jobbar man ju typ alla helger. Och man har liksom aldrig tid att åka och kolla på fotboll privat.
Nej, det var innan jag började jobba med det här. Det är ju 4 år sedan, ja, något sånt där. Men jag har lovat mina barn att åka ner i vår och titta på Milan. För de börjar bli sugna på det också.
Jag följer ju AIK. Jag försökte ju jobba mycket så jag slapp se dem här i våras. Nu är det lite bättre, men ja, du vet hur det är. Ja.
Premier League-premiär. Och vi satt här tidigare, Vicky, och sa vad vi trodde skulle bli topp 4. Vad har du för topp 4? Den här säsongen?
Topp 2, det står ju mellan Arsenal och City, det tycker inte jag är något snack. Och här blir det lite magkänsla. Jag värderar båda de två tränarna, Pep och Arteta, så pass högt, de löser problem. Men det är någon känsla för att det blir Arsenal. Att han tar nästa steg och går förbi City.
Är det för att City är proppmätta nu eller varför?
De är lite sköra på ett sätt i centrala forwardspositionen. Där är det Haaland som finns. Sen tror jag att Pep kan lösa sådana problem.
Men de körde en säsong utan.
Ja, alltså det kommer inte se dåligt ut. Men jag ser den här utvecklingen som Arsenal har tagit hela tiden. Och jag tror att den fortsätter. De har liksom gått från för 3 år sedan, då var det över 20 poäng upp till City, till att det var 2 bakom förra säsongen.
Och de har ju också haft Arsenal under de här senaste åren mycket. Alltså de har ju liksom brutit många förbannelser, om man säger. De har ju fått bättre och bättre resultat mot Big Six-lagen. De vann mot City en av matcherna förra året. Alltså de har ju hela tiden brutit liksom och tagit sig framåt.
Och de har den
där
viktiga Declan Rice som får full utväxling kanske i år på Arsenals mittfält.
Mm. Och tänk om Ödegård kan bli ännu bättre.
Ja, nej, men alltså startelvan känns ju otroligt bra. Och sen, alltså, man pratar ofta offensivt, man känner att Arsenal är ett offensivt lag, men defensiven var ju otrolig. Och där är jag spänd att se såklart en italienare som har kommit in, Calafiori, som har värvats in. Det är tufft att ta plats i mittförsvaret med Gabriel och Saliba, men han kanske kan spela till vänster, och han är jag spänd på att se. Jag tycker dock att det vore kul att se, eller de behöver kanske en mittfältare till för att bredda. Merino pratas det om från Real Sociedad. Mm. Det får de i hand, då är det ett otroligt, otroligt starkt lag som de har.
Konkurrens är alltid bra. Vi har ju konkurrens här i studion, det är därför Micke är ledig idag. Janne tar hans position, Micke är bänkad. Men det var ettan och tvåan. Trean och fyran, du kommer inte undan här.
Nej, de är svårare. Jag tror på Liverpool som trea. Det är klart att med en ny tränare med Slott som kommer in, att det kan vara en uppstartsperiod som gör att det går lite sämre. Men ändå när jag tittar på elvan, och så tycker jag, det är klart att Slott inte är exakt samma tränare som Klopp. De har inte exakt samma sätt att spela, det finns andra mönster. Vi kanske får se lite mer possession från Slott. Men många av beteendena är samma. Att byta mönster, det tror jag är lätt, men beteenden är svåra att byta. Och här får man ett likadant pressbeteende, att man ska vara aggressiv, att man ska gå in. Så det sitter kvar, så att det finns saker att jobba vidare med som jag tror att kommer ge effekt tidigt för Slott. Så att jag tror på dem som trea, och som fyra så skulle jag nog säga Newcastle ändå. Mm. Och också mycket på grund av tränaren Eddie Howe, och att han har en identitet på laget. Det är tydligt vad man vill göra, och de har byggt vidare. Det var mycket skador förra säsongen, men de har fått behålla många spelare. Så jag tror de är före ett kaos i Chelsea, ett Manchester United där jag inte tror på Ten Hag, ett Tottenham som jag är inte övertygad heller. Så de fyra känns starkast.
Mm. Eddie Howe snackas det om ska eventuellt ta över engelska landslaget nu. Mm. Inte nu är det Lee Carsley som är interimsmanager, men det kan bli så hyllad, det är ju han. För att de har ju snöat in på att det ska vara en engelsk tränare, såklart.
Det har de verkligen gjort.
Ja,
och det är inte så många bra engelska tränare.
Nej.
Det är inte så att det är de engelska tränarna som är de som är bra i Premier League.
Jag förstår, de vill inte ha den bästa, de vill ha den bästa engelska. Ja. Vad är det för fel på de där öborna?
Då kommer de ju få en ganska dålig tränare i slutändan förmodligen. Just. Om det inte blir Eddie Howe är ju bra.
Ja, han är ju faktiskt kanske den bästa då. Jag kommer inte på någon annan.
Du skulle han och typ, du kanske Eddie Howe, liksom, engelsmännen skulle säga att han har visat mer i Premier League än vad Graham Potter han gör. Men Graham Potter är ju också ett namn som hade kunnat ta över det där landslaget.
Ja, men Graham Potter kan ju inte leda stora stjärnor. Han vek ju ner sig i Chelsea. Spelarna tog ju över, han fick ju gå liksom. Han funkar i Östersund med en pizzeria, men inte i en stor klubb som Chelsea med liksom 50 miljonärer på en vanlig träning.
Nej.
Är det bara jag eller?
Sen är det svårt att bedöma någon i Chelsea tycker jag.
Ja, alltså det är helt omöjligt.
Jag är så fascinerad, den där överfyllda truppen de har. Alltså 42 spelare tyckte jag att det var.
Ännu fler tror jag.
Det är ändå viktigt med liksom en lagkänsla och att dra åt samma håll i en trupp. Hur ska man kunna göra det med det här? Alltså, spelare förstår ju såklart att ett gäng måste bort. Mm. Och att börja säsongen så. Nej, sjukt.
Jag tänkte bara göra en shoutout. Min polare Micke Byström och hans sambo, de är i London nu. De ska se West Ham Aston Villa i eftermiddag. Match nummer 1 på Stryktipset. Vilken semester! Vad gjorde jag? Jag var på Bredängs camping i somras. Vad gör jag här?
Ja, det är illa, det är illa.
Det är skönt att se säsongen är igång.
Så är det, och vi får ju även snacka lite om Champions League nu när du är här, Vicky, för det går ju som ett tåg för Malmö just nu i alla fall.
Mm, ja, men nu är det ju nära, verkligen, det här sista steget att gå in i Champions Leagues gruppspel vill jag ju säga, men det är ju inget gruppspel längre.
Ligaspel.
Ja, det känns jättekonstigt att säga det.
Nej, det är klart att det är ju det de har siktat mot, och jag är imponerad av liksom hur de ser ut, och liksom både spelmässigt men också den mentalitet som finns.
Mm. Hör du, för mig som sitter på bänken oftast, vad innebär det här nya systemet? Hur ska Champions League spelas?
Ja, alltså gruppspelet är ju borta då, och det blir istället en ligatabell. Så att man möter 8 lag, olika lag, och så det blir 8 matcher istället för 6 stycken i gruppspelet. Och sen blir det en ligatabell, och lag 1-8 går direkt till åttondel, och så lag 9-24, de får ju ett playoff för att ta sig till åttondelen.
Jag hinner inte med playoff där. Okay.
Så att det blir fler matcher, och det är inte hemma borta, utan det är 8 olika motstånd då. Så att det är väl den stora skillnaden, fler matcher. Det kan ju bli större matcher tidigt. För i gruppspelet, då
det
kanske
det var
sidning. Det är sidning, så att det är 2 från varje sidningsgrupp. Så det är en sidning, men det är fortfarande mer öppet.
Det är väl det som också är, det är väl det som är planen med det här. Förutom att det ska bli fler matcher, för att det enda alla vill ha i hela världen är ännu mer fotboll, är att det ska bli matcher som betyder någonting och fler större matcher. Att de stora lagen ska möta varandra oftare. För det är de analyserna som görs hos UEFA. Det folk vill se, det är stora lag möta varandra, och man vill se matcher som betyder väldigt mycket. De är ju oerhört oroade över att intresset för fotboll och fotbollsmatcher minskar.
Säger du just
deras
nu,
sätt är att
säger du just
matcher
nu att den europeiska tv-publiken inte vill se Malmö mot bulgariska mästarna?
Det är UEFAs analys. Okay. Så är det.
Vilken svår analys, tänkte jag säga.
När blir det knockout? När blir det utslagsmatcher?
Det är efter de här första 8 matcherna.
Okay.
Är det ju. Så att efter när ligaspelet är färdigspelat, så är det ju, precis som Vicky sa, så är det ju lag 1-8 har ju gått direkt. Och sen så ska 9-24 spela liksom playoff. Mm. Och där är det ju direkt utslagsmatcher. Och de som slutar plats 25-36 är ju ute. Och de går inte till någon annan turnering heller. De kan inte rasa ner i Europa League eller Conference League.
Det känns schysst. Är man ute, är man ute. Ja. Fråga Micke. Hur långt kan Malmö gå, Vicky?
Det blir ju först ska de ta sig, såklart. Men att ta sig vidare, nej, det ska ju inte gå. Men vi såg ju vad FC Köpenhamn gjorde förra året. Mm. Då var det en gruppspel. Jag vet inte hur det kommer påverka, om det blir svårare nu. Den analysen har jag inte gjort än. Vi får fundera på det. Men det är klart att enstaka matcher kan de hota, men jag ser dem inte ta sig vidare.
Tycker du om det nya systemet, eller föredrog du det gamla?
Men från början är ju reflexen att nej, varför ändrar ni? För att man vill att fotbollen ska vara som den har varit. Men nu tycker jag det känns ganska kul med 8 olika motstånd, och att vi får se fler större matcher. Men jag är orolig för spelarnas fysiska status. För att det är spelare som är trötta, det såg vi under EM. Och det är en stor negativ faktor.
Jag har ju kollat upp en grej, jag brinner rätt mycket för öl. Och just ölpriserna...
Jag känner det, Janne.
Ölpriserna i Premier League har ju nu kommit fram med hur dyrt det är med en öl hos de olika klubbarna, så att säga. Om du går och kollar på Arsenal till exempel, så har den dyraste ölen, så ligger det på 6,30 pund enligt Premier League-lagen då, alltså. Billigast är Manchester United, så det känns som att jag valde rätt lag. 3 pund kostar det där.
Och det är jäkla skillnaden där.
Nej, men 3 pund för United. Om jag går på pund.
Men det fattar du väl, vi måste se det där eländet. Vi måste dricka massa öl, och det kostar fan.
Om jag ser Millwall, då kostar ju över 5 pund på en pub utanför. Kostar ju 3 pund på Old Trafford att dricka en öl.
Jajamän.
Yeah!
United!
De borde ju höja priserna så att de har råd att liksom laga taket någon gång.
Old trash for.
Ja, men alltså, om man, jag har aldrig varit på en italiensk match. Vad dricker man där? Så att...
Ja, men det finns ju något som heter Caffè Borghetti. Det är ju en likör, är det väl?
Ja, en kaffelikör.
Kaffelikör, precis. Som är små flaskor som man kan köpa där inne och ta med sig in, känns det som de gör också. Men som dricks på läktaren. Annars dricker man väl öl också.
Ja, och framförallt utanför skulle jag säga är min upplevelse i alla fall. När jag har åkt ner mycket så är det food trucks liksom i mängder utanför San Siro där man köper en macka och dricker några öl innan man går in. Mm.
Och du, Therese, berättade, du och jag satt och pratade om hur du gör när du går på toaletten.
Vi hamnade där.
Ja, jag undrar, jag frågade faktiskt.
Ja, precis. Det var liksom, så var det. Nej, men och då... Nej, men det var att jag sa att jag aldrig dricker öl under matcherna. Och så fick jag såna konstiga blickar av er. Och då förklarade jag att det helt enkelt är för att det har liksom inte gått att gå på toa på San Siro tidigare. För att det har inte funnits några toaletter. De här hålen i marken har både jag och Vicky behövt uppleva. Och man gör det inte mer än en gång.
Nej,
men finns det inga damtoaletter på Milans arena?
Ja, men nu finns det.
Nu
men
finns det.
Man har varit där många gånger under åren där det var ett hål i marken. Ja. Och det är ju inte
alltså
jättehärligt.
Som de gamla klassiska thailändska toaletterna,
ja,
är det så
precis,
ni menar?
Ja.
Oh, shit.
Och längs vägen i Ryssland och överallt där man har varit liksom på konstiga resor och det är
har
hål i marken.
Har du kissat längs vägen i Ryssland?
Jag var på VM 2018. Oh. Och bilade en hel del. Men,
och kissa i buskarna då?
Jag grävde mina egna hål. Nej, men vad tänkte jag på? Men just det här bara med att på tal om gamla arenor så ska jag bara, jag som älskar att håna Old Trafford, så är ju San Siro en gammal skitarena. Det är också på väldigt många sätt. Den är härlig, jag älskar den. Men det var ju faktiskt 2016 installerade man toaletter. Då var man tvungna för att man skulle ha Champions League-finalen. Och då var det ett av kraven var toaletter. Vore trevligt.
Jag tror de tyckte de hade toaletter, ja, men det tyckte inte vi. De, men... Det tyckte inte vi. Nej, men oavsett, så, alltså, jag har hellre kvar San Siro och har det hålet i marken.
100%.
Än att inte har San Siro, då står jag ut. För San Siro, jag vill att den ska stå där för alltid och att Milan ska spela där för alltid.
Mm. Ja, kissa och bajsa kan man göra här.
Ja, kan man göra.
Ja, men det ser jag alltid. Folk som kommer sent till AIK-matcher. Skita för det här hemma, nu har matchen börjat.
Ja. Ja, vi har fungerande toaletter här i alla fall, Vicky. Så du kan gå och utnyttja det när du vill. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack så mycket.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinje.se.
Jag undrar bara om Pelle från Liverpool Supporterklubb. Om man har käkat någon surströmming, det gör man ju uppe i norr.
Ja, vi har med oss Liverpools största fan här nu, Pelle Enberg. Ja, vad säger du? Är det någon surströmming eller?
Nej, faktiskt inte än, men det kommer väl. Det kommer väl. Jajamän.
Min familj har faktiskt sin surströmmingsskiva inplanerad här. Blir sista, om det är sista helgen i augusti eller något sånt där.
Ja.
Mm. Mm. Okej.
Okay. Jag kommer inte åka dit.
Du Pelle, Liverpool ska vi snacka. Det är match här om mindre än 2 timmar. Precis, om sura grejer och Arne Slott med mera. Hur går känslorna inför premiärstarten nu då?
Jo, men det känns ju alldeles förträffligt bra. Nästan otäckt bra ska jag vilja säga. Jag menar, dels har ju försäsongen gått riktigt bra för oss och han har fått behålla de spelare han vill behålla. Alltså den fina trupp som nu Klopp lämnar efter sig. Och jag menar så, jag satt precis och tittade på presskonferensen igår där. Så han säger ju alla bra saker och han är lugn och trygg. Och det verkar ju som att spelarna, de har ju också uttalat sig otroligt positivt med ordalag liksom på träningar och runt matcher och allt sådär. Så the feeling is good. Mm,
men det är för att serien inte har startat än, eller hur?
Men alltså, Liverpool har ju varit ute efter flera spelare, men det är ju massa spelare som säger att de inte vill spela för Liverpool. Är inte det lite oroande då?
Nej, det är inte massa spelare. Men det är ju så här. Det är ju bara tokarna på sociala medier som vrålar och skriker om att vi ska ha förstärkningar hela tiden. Men vi har ju en kanontrupp, alltså. Mm. Det är ju sanningen, va? Och de här killarna har ju blivit ett år äldre, så jag har full förtroende för de spelare som idag finns. Visst, det hade varit fantastiskt att få in Martin Subimendi här från Sociedad, va? Men nu vill han, blev han ju byxis och stanna, så att... Så att ja, nej, men så är det. Jag tycker ändå att vi har en otroligt bra trupp, och dessutom är han skadefri för en gångs skull. Mm.
Nu möter ni nykomlingarna Ipswich i Premier League-premiären, ja, nu var... klockan 1:30. Är det underbart att möta en nykomling, ja, borta partner, i första matchen?
Ja, men
alltså, Pelle!
Eller Ipswich, som min gamla morfar sa när han tippade stryket. Ja, men Portman Road, vilken klassisk arena, vilken klubb. Jag menar, det är så kul att de är tillbaka igen. Det är, jag menar, när jag började att hålla på Liverpool, det var ju Ipswich en av våra stora konkurrenter där i slutet på 70, början på 80-talet liksom.
Kommer du ihåg så Mick Mills, Paul Mariner, de vann ju alltså Europacupen ett år.
Nej, UEFA-cupen 1981.
Det där är överklagat.
UEFA-cupen var det. Men sist vi var där är alltså 22 år sedan drygt, när de åkte ur. Och då vann vi med 6-0. Och därför jag kommer ihåg det är därför att Abel Xavier, kom ni ihåg han som såg ut som en grekisk gud? Han gjorde sitt enda mål för Liverpool i den matchen, i hans debut faktiskt. Så 6-0 blev det den gången, det tror jag väl inte riktigt på nu då, men... Seger ska det bli. 3-1, säger jag.
När ser du ditt älskade Liverpool nästa gång, Pelle?
Ja, jag åker över med ett gäng supportrar och medlemmar från supporterklubben i mitten på september mot Nottingham Forest. Oj. Så det ska bli kul.
Ja, det fattar.
Ja, de här medlemsresorna är ju fantastiskt. Man möter ju likasinnande från hela Sverige och... Många får man ju som vänner för livet sen när man ändå, trots att man ändå umgås en hektisk helg liksom, så har man ju kontakt med otroligt många framöver ändå liksom. Så det är ju, Liverpool är ju som binder oss samman.
Ja, avslutningsvis då, Pelle, vad tror du blir här om några timmar?
Vad sa du? 6-0.
6-0 trodde du väl inte att det skulle bli?
Nej, 3-1 sa
3-1. Ja, där har vi det. Tack så jättemycket, Pelle, för att vara med. Så hörs vi snart igen.
Ja,
och så.
Men tack själva. Ja. Ha det gött.
Vi snackade ju med Vicky Blomé, vår gäst här alldeles nyss, om toaletter. Och på tal om just skit och shitshow, Manchester City och deras 115 anklagelser. Du som är expert, Therese. Alltså, vad är det här? Hur kommer det här gå?
Ja, hur det kommer gå är det ju ingen som vet. Det som ska hända är ju att det ska inledas en hearing. Jag har inget bra svenskt ord för det, men alla vet ändå vad jag menar, tror jag. Nu under hösten, först sades att det skulle börja i november. Nu de senaste rapporterna är att någon gång i mitten till slutet av september kommer man att inleda den här hearingen. Det vill säga något slags liksom förhör. Alltså att, Manchester City ska ju helt enkelt också få försvara sig i det här. Premier League har ju satt ihop hela det här fallet. Att det är det här vi anklagar er för. Vad har ni att säga till ert försvar? Det ska inledas någon gång nu under hösten, eventuellt redan i september.
Och vad är det Manchester City har gjort för något dumt, sägs det?
115 stycken regelbrott, ekonomiska. Bland annat så har de bland annat anklagat Premier League för att inte hållit sig inom UEFA:s Financial Fair Play, men också att de ska ha bland annat blåst upp sina intäkter genom maskerade sponsorkontrakt. Det vill säga att en ägare får ju inte kasta in pengar i sin klubb hur som helst. Manchester City anklagas för att ha gjort det genom att maskera det med olika sponsorkontrakt som egentligen kommer ifrån Abu Dhabi-familjen som äger klubben. Att pengarna kommer från dem, men de maskerar det genom att det här är ett sponsorkontrakt från något helt annat ställe som kommer in i klubben.
Det är nästan på samma sätt som när Östersund och Östersunds kommun var i maskopi och dopade den klubben ekonomiskt. Och det gick ut, det blev ju fängelsestraff av det.
Och dessutom så en liksom tydlig som finns är att ett av tränarkontrakten de har haft, där ska han har fått en lön av Manchester City på papper. Men lönen har egentligen varit dubbelt så stor. Och den halva lönen då ska ha betalats genom att han har haft någon slags ambassadörsuppdrag i Abu Dhabi. Så alla pengarna kommer ju från Manchester Citys ägare, men de kommer från olika håll. Det är ganska snårigt, men det är olika ekonomiska regelbrott i alla fall som de ska ha begått.
Mm. Kan man kalla Manchester City redan nu för Premier Leagues svar på Foxtrot-nätverket.
Så långt vet jag inte om jag vill gå. Men det är ju i alla fall på det sättet att det är, många tycker att det är väldigt tydligt att Manchester City har gjort fel under alla de här åren som de anklagas har gjort fel. När det kommer en dom, de allra mest positiva säger ju det att ja, men om den här hearingen ska ta 10 veckor, så efter årsskiftet har vi en dom. När jag har pratat med folk under våren så skrev jag en ganska lång grej om det här i Expressen. De säger ju att det kommer förmodligen ta så enormt lång tid att det är verkligen inte säkert att det kommer en dom redan till våren, även om Premier Leagues vd verkligen trycker på för det nu.
Prata dom, och på riktigt, domen kan mycket väl bli att de blir relegerade från Premier League.
Det finns i liksom Premier Leagues regelverk, så finns det som straff att man blir degraderad, att man får poängavdrag. Men det blir väldigt spekulativt att väldigt många skriver ju om att ja, men det är ett potentiellt straff. Men ingen, alltså, det här som man har mot City här, det har ju aldrig hänt i Premier Leagues historia. Vilket gör att det är heller ingen som har en aning om vad det eventuella straffet kommer att bli, utan man plockar ju bara ur, ja, men om man bryter mot Premier Leagues regler så finns de här straffen i skalan, men just det här brottet och det här liksom, omfattningen av ekonomiskt fiffel har ju, vad man vet i alla fall, inte liksom pågått innan.
Kan man säga så här då, att det här är Premier Leagues apkoppor, vi vet inte var det slutar?
Ja, varför inte?
Disco Kristoffersson från Sportbladet, välkommen.
Tack så mycket. Det är alltid lika bra när man hör den här introt.
Ja, du var ju på match i förrgår och såg Djurgårdens Europamatch.
Ja, verkligen viktigt för dem att de tog sig vidare. Innebär lite pengar, och nu står de i ett playoff mot Maribor här och kan faktiskt ta en gruppspelsplats i Europa Conference League. 38 miljoner in om de gör det, och det är ju fina pengar. Och ja, det har varit succé för svenska lagen i Europa i år, kan man lugnt säga.
Passa på att fira nu alla djurgårdare, för att imorgon är det ju derby mot AIK. Ja. Då är det mjukglass som gäller.
Du hoppas på tunga ben på Djurgården.
Ja, det hände något pikant lite grann efter matchen där, när Djurgården spelade mot finska Ilves.
Ja, men precis, det var ju där före så snokade jag reda på att Djurgården är ju nära att värva just Ilves finske stjärna Santeri Harala. Har ju öst in mål i finska ligan, 10 mål, 4 assist bara i ligan. Han har gjort 7-8 mål i cupspelet. Han är avgjorde mot Austria Wien där, 1 mål och 2 assist. Och, ja, de ville ju ha han, och det släppte jag väl vid 10-11, och sen skulle matchen vara, skulle de möta Ilves då på kvällen. Så att det var, men det kan man ju liksom inte ta hänsyn till när man jobbar med nyheter.
Har ni ingen etisk på kvällstidningarna?
Men, så var konsekvensneutral i sin rapportering.
Exakt. Så det blev väl lite spänt där då efteråt, och Bosse Andersson kanske inte var så där jätteglad när vi intervjuade han i paus där, och det var väl lite frostig stämning.
Ja, det var därför han var lite, för jag funderade på vad det var, men jag tänkte gud vad han var lite sådär bitig mot Disco.
Nu har de höjt systembolagspriserna, Bosse är skitsur här alltså.
Nej, men sen då så efteråt så bekräftar de ju det att men det låg väl viss sanning sa spelaren då i det, så att jag tror att han kan bli klar här för Djurgården i nästa vecka, siktar de på i alla fall, och det skulle vara en jättebra förstärkning. Djurgården har ju lite bråttom också när det gäller värvningar, för att de måste ju få dem klara nästa vecka om de ska hinna registreras till playoff-omgången.
Vad är det för prislapp på den här finländska stjärnan?
Ja, men det blir nog ganska dyrt. Det blir nog 5 miljoner uppåt. Jag skulle tippa att det kan till och med stiga upp till 10 miljoner. För han är ju väldigt, väldigt bra, och det är många som slåss om honom.
Och då pratar vi euro alltså?
Nej, precis. Pratat kronor. Sen var ju Thomas Isherwood också, gamla Darmstadt-backen och BP-spelaren, på plats också på läktaren. Och där fick ju också Bosse Andersson frågor om. Och det var väl lite svävande sådär. Och Djurgården behöver ju just en mittback. Så att det lär röra på sig inom Djurgården och värvningar de kommande veckorna.
Blir det Sabovic till West Brom? Hur har det gått med det där?
Eller? Nej, men det tror jag han blir klar. Nu var det väl ganska klart att han blir kvar säsongen ut. Och då går ju hans kontrakt ut, och då kan man ju tjäna väldigt mycket mer pengar som spelare. Jag tror inte sista ordet är sagt där, men som det lät på honom och på Bosse Andersson så blir han kvar säsongen ut.
Mm. Och ett annat lag som har gått bra för Europa är ju Malmö FF, som ska spela här om 3 timmar mot Norrköping hemma. Det är 3 pinnar rätt in i säcken väl?
Ja, Norrköping är 4 raka nu. Ja. Så att, men det känns ändå som att Malmö har ju, de har väl visat sig lite mänskliga, men fortfarande så har de ett väldigt starkt lag, så att Norrköping tror de ska ställa upp.
Ja. Tänk på etiken nu. Vilka vinner derbyt imorgon, Disco?
Ja, men det är väl upplagt för ditt AIK, känns det. Nej! Som då, med tanke på Djurgårds tunga ben och att de siktar på Europa, plus att AIK är ju desperat behov av att få lite lugn och ro i klubben.
Klockan 16.00 imorgon mässar jag och Jonas en bild där jag sitter och käkar jordgubbar och njuter av en kall bira, tror jag. Topp tre värvningar till Premier League, vad skulle du säga det?
Nej, men börja med på plats tre då, Mattias De Ligt från Bayern München. Woo! Har ju haft lite skadeproblem, och man är ju sådär lite såhär, ja, men United och mittbackar och skadeproblem, de värvar ju varann här och hade ju jättetro på honom. Nej, det blev ju ingen succé, men De Ligt tror man ändå på. Känns som att få han till det, så tror jag United kan lyfta, inte och kanske utmana om titeln direkt, men i alla fall ta en stabil Champions League-plats. Så på tredje plats är De Ligt.
När han gick till övriga klubbar så vann ju faktiskt den klubben säsongen därpå, så att jag tror ju på guld tack vare detta.
Men alltså 700 miljoner, han lyckades inte i Juve. Han
Nej.
Alltså det är inte något sån här, det är inte som AIK i ett derby, det är ett säkert kort.
Nej, det håller jag med om. Men lite av en favorit har han varit länge. Jag gillar ju hans lite spelstil så där, han köttar på och så där. Så att, men jag tror faktiskt att United och Ten Hag kan passa om.
Jag tycker han är billig för en 25-årig mittback som har spelat för Juventus, Bayern München och så vidare. Eller?
Bara ja, jag som tycker kanske. Det är väl skadehistoriken som sätter stopp för mindre. Och kontraktslängden som han hade kvar i Bayern.
Andra platsen då?
Ja, men jag gillar ju också såna här lite galna värvningar, och Chelsea har ju varit helt galna de senaste 5-6 åren. Nu har de bara gått in i det här portugisiska projektet Wolves och snott Pedro Neto så här för 700 miljoner. Så att vi får väl hoppas att det någon gång ska lossna för någon sån här galen värvning. De tog Enzo Fernandes här tidigare, det blev ingen dundersuccé. Man har sett dem sätta sprätt på pengar och det har inte blivit någon succé, men
de har 50 spelare i A-truppen, va?
Ja, precis.
De har fått bygga ut parkeringen på Cobham träningsanläggningen för att de får inte plats. Lukaku har inte ens egen toalett längre.
Det är helt sjukt. Nej, vart är världen på väg?
Splash cash. De är dyrare i drift än Disco.
Ja, exakt. Nej, så vi hoppas på Pedro Neto i Chelsea.
Ja, första platsen.
Ja, men det är ju en personlig favorit då. Ricardo Calafiori som Arsenal har värvat från Bologna. Inte heller där är det någon sån här given succé, men det här är min högst personliga lista. Så att en majestätisk mittback, bra teknik. Sen är det väl frågan, komma direkt från Serie A till Premier League. Jag tror att han klarar av tempot. Jag tror att han kommer klara av att spela under liksom Arsenal, och deras spelsystem tror jag passar han perfekt. Så jag tror att han kommer bli en succé.
Också viktig, alltså in på en viktig position för Arsenal. För att han, det är mer sannolikt att han spelar till vänster än att han kommer spela som en av två mittbackar. Och där behöver de ju, det är ju, har de haft någon svag länk så har det väl varit den med Sinchenko som jag har spelat där. Så att viktig position att förstärka på.
Vad kostar en sån här rackare om man vill köpa en själv? Det?
Ja, men gick han inte för typ en halv miljard eller något där?
Något sånt.
Det låter ju billigt nästan i sammanhanget.
Ja, men det är grymt. Alltid lika trevligt att ha dig här, Disco. Tack så jättemycket från Sportbladet. Vi hoppas se dig här igen nästa vecka.
Det vet du.
Det är ju som så att det har hänt en rätt rolig grej som det står väldigt mycket om, bland annat på sociala medier, och har rapporterats en hel del om det också. Det handlar om Arsenals tränare Arteta som har bjudit sina spelare på middag. Sen har han alltså anlitat professionella ficktjuvar, var man nu kan göra det. Men det gjorde han.
Och cirkusartister och folk som jobbar inom skattemyndigheten. Alltså tjuvar.
Som stal spelarnas mobiler under middagen och även andra värdesaker. Sen så då, på slutet av middagen så ska han då ha bett alla att tömma sina fickor. Och det här skulle då vara en läxa till sina egna spelare, att man måste vara alert och på tårna hela tiden. Vad tycker vi om det här då, Therese?
Jag tycker att det låter som att man blir utbränd väldigt snabbt. Om man ska liksom gå runt och vara så alert och så på tårna och hela tiden så här, att inte ens kunna sitta och slappna av med sina kompisar och käka en middag utan att tänka att nu kan det hända något dåligt. Ja. Det, jag tycker, det är så konstigt att jag inte ens vet vad jag ska tycka om det.
Vad är det han, vad var syftet att de skulle vara på alerten?
Ja, hela tiden liksom, och på tårna.
Och vad har det med någonting av deras verksamhet i övrigt att göra, undrar jag. Jag vet inte.
Det är ju speciellt i alla fall. De kanske vinner ligan tack vare det här.
För många år sedan höll ju Leif Borg, hockeytränaren, på att hans spelare skulle vandra upp i fjällen, så skulle de äta orm. De lagade till
ormfräd.
Ingen fattar varför, men varför gör någon crazy grej så där på försäsongen? Det känns lite så med Arteta som hyr in då ficktjuvar.
Otroligt lame crazy grej ändå. Alltså om man jämför med typ så springa upp i bergen och käka orm, så var han så här, eran mobil kommer bli lite fejkstulen.
Det är lite svensexvarning, lite geekigt va, eller?
Ja, men alltså Therese, om din chef på Expressen hade gjort det här under er middag och sen sagt, ha, ni måste ju vara lätta och kunna skriva snabbt och grejer och sånt, hur hade du reagerat liksom? För jag tänker lite hur spelarna kan ha reagerat. Ja.
Alltså jag är lite som jag reagerar när jag bara hör om det, tror jag. Alltså att det är för jag hade nog inte fattat något. Hade det varit liksom, jag hade bara känt att är du hög liksom? Alltså vad håller du på med?
Var det inte Arteta som blev matad också på någon restaurang nere i Mellanöstern på någon förra året? De hade varit på någon turné någonstans och då blev han matad. Det var enligt hävd i det landet där de var. Eller är det bara jag? Eller?
Ja, det är mycket möjligt att det bara är du. Mycket möjligt också att det här har hänt.
Okay.
Jag kommer inte ihåg detta tyvärr.
Vad skulle vi ha gjort om rockklassikers chef, nu sitter han på kåken, men alltså, om han hade anlitat ficktjuvar för att visa att vi är på alerten?
Jag hade blivit förbannad.
Ja.
Det hade blivit. Jag hade blivit svinlack. Så det är okay, därför jag tänker om spelarna kan ha blivit.
Här är din mobil. Varsågod.
Nu slutar vi att flumma om grejer och gissa på grejer, utan nu ska vi vara helt säkra. Det är du och jag, Jonas. Ja.
Veckans säkra.
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Ja, och du får börja, tänker jag.
Ja, men då har vi lite svensk anknytning då. Burnley som åkte ur Premier League, spelar i Championship. Idag dyker de upp på Stryktipskupongen. Match nummer 7. De möter Wales stolthet, The Sheep Shaggers Cardiff. Burnley Cardiff. Och Henrik Jensen, Kalmar-tränaren, gick ju faktiskt som assisterande till snyggingen Scott Parker, som nu är manager för Burnley. Jag tror att Scott Parker, alltså killen som ser ut som Barbies pojkvän Ken, tillsammans med Henrik Jensen, gör en bra säsong. De slog ju Luton i premiären med 4-1. Nu fortsätter man på den inslagna vägen. Burnley-Cardiff, match nummer 7. Säker etta.
Jag har tagit match nummer 1, för jag älskar ju att köra in säkra på en bortamatch tack vare oddsen. Det är West Ham, Aston Villa, och West Ham ser i sig jäkligt bra ut och man har värvat bra, bland annat Phil Krog, man har fått in Van Bissaka och lite annat och även ny tränare. Men det är nytt, så att säga, och det är första matchen. Därför tror jag att Aston Villa, som spelade väldigt bra förra säsongen och kommer fortsätta med ungefär samma spelartrupp, och ja, jag tror man tar dem helt enkelt. Matchen är tvåa, säkert tvåa, tror jag.
Oj, 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 det är en skräll, Janne.
Jajamän. Precis som en fotbollssäsong måste ta slut, så måste även det här programmet ta slut någon gång. Det är 90 minuter plus tilläggstid. Janne, Jonas, Therese här, och brukar alltid snacka vid slutet om vad vi ska hitta på just för dagen. Och om du får börja denna gången då, Jonas, vad ska du göra idag?
Jag ska tillsammans med min dotter Elin och hennes australiensiska terrier Hedda sätta oss och knåpa ihop ett 128 raders stryktipssystem. Vi ska vinna pengar, för att klockan 19.30 ikväll, ja, det är ju gratis, men då ska vi vara på Runmarö när Fredrikssons har sin traditionella kräftskiva.
Oh, det blir hatt och grejer på.
Nej.
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 Inga kräfter, bara sprit ner i bryggan. Nej, men kräft, det är ju kräfttid. Jag gillar inte kräfter.
Jo, jag ska också ha kräftskiva idag faktiskt, ute på en ö utanför Enköping. Så det ska bli trevligt.
Låt som att ni lever vidriga liv.
Du då, Therese?
Jag ska kolla på Ipswich Liverpool. Sen ska jag kolla på Arsenal Wolves. Sen ska jag väl kolla på West Ham Aston Villa. Och sen ska jag kolla på Milan mot Torino. Och så Barca möter Valencia borta ikväll också, tror jag. Så det är vad jag ska göra, helt
men alltså,
enkelt.
5 fotbollsmatcher?
Ja, men det kommer bli... Alltså nu är man ju... Nu har man inte fått det här på så himla länge.
Okay.
Det är ju nu i början som man liksom har den här energin att bara sitta en hel dag.
Man börjar ju inte överdosera när man har varit på rehab. Men okej.
Okay. Det är vad jag ska göra i alla fall.
Och vet du vad, det är
roligt. Det är också mitt jobb, vet du. Det blir lite svårt om jag inte utför det.
Jag skiter i kräftskivan, jag vill också se fotboll. Alltså.
Nästa vecka då är Jonas Eriksson här som gäst, domaren.
Kul.
Och ska snacka lite om nya regler i Premier League som vi säkert kommer uppmärksamma även nu under den här helgen. Och så är ju Micke Lejonryd tillbaka också.
Just det, mot 13 rätt. Vad ska du själv göra, Janne?
Nej, men jag ska ju ut på den här ön utanför Enköping och ha lite kräftis jag också faktiskt.
Ensam i år igen, eller?
Nej, vi är nog en... 12 pers ungefär.
Oj.
Ja, så det kommer bli trevligt. Sen imorgon måste jag däremot vara körduglig, för då har jag lovat att köra svärföräldrarna till Digilo som jag har bjudit på dem en present.
Fy fan.
Det här är 90 minuter plus tilläggstid. Vi hörs igen.
Hej!
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för 10:e gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.